Då ska vi se. I torsdags var det en av kyrkans allra största och mest bortglömda helgdagar. Kristi himmelsfärdsdag. Denna helgdag, eller heliga dag, firas väldigt sällan med presenter eller någon speciell helgmat. Hur kommer det sig egentligen att vi inte firar Jesus himmelsfärd lika mycket som hans födelse under julen eller död och uppståndelse under påsken? Himmelsfärden blir lätt en slags epilog, ett efterspel till uppståndelsen och de många tillfällen då Jesus visade sig för sina lärjungar. Men var befann han sig egentligen mellan dessa möten? Evangeliernas författare verkar inte riktigt kunna svara på det. Däremot beskrivs himmelsfärden som en slags brytpunkt mellan dessa märkliga uppståndelsemöten och hur de därefter upplever hans närvaro genom anden. Men det kommer vi till nästa vecka. Idag firar vi hans himmelsfärd. Några här inne minns kanske en annan himmelsfärd. Under kalla kriget tävlade USA och Sovjetunionen i den så kallade rymdkapplöpningen. Först ut i rymden är bäst. USA utmålade sig ofta som ett kristet land, det nya löfteslandet. Medan Sovjetunionens statsideologi var så kallad vetenskaplig ateism. Rymdkapplöpningen hade därför vissa religiösa övertoner. Och först ut i rymden blev den ryske kosmonauten Yuri Gagarin, som påstås ha sagt: "Jag åkte upp i rymden, men någon gud såg jag inte till." Det var egentligen inte hans egna ord, utan sovjetisk propaganda. Men dessa hånfulla ord, denna pik mot den kristna tron, tycker jag ändå sätter fingret på hur svårt vi moderna människor kan ha för Kristi himmelsfärd. För vart tog egentligen Jesus vägen? Låt oss läsa Lukas beskrivning av hur Kristus stiger upp till himlen. Jesus tog lärjungarna med sig ut ur staden, bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sen till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Så slutar Lukas evangeliet. Och i början av apostlagärningarna, som en slags fortsättning på berättelsen, beskriver Lukas händelsen en gång till, lite annorlunda. Där skriver han att lärjungarna såg hur Jesus lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sa de, "varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen." Då återvänder de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget. Vart tog Jesus vägen? 2 år efter Gagarins rymdfärd skrev min favorit C.S. Lewis fritt översatt så här. Jag har hört att ryssarna rapporterar att de inte har hittat Gud ute i yttre rymden. Men att söka efter Gud eller himlen genom att utforska rymden är som att läsa eller se en av Shakespeares teaterpjäser i hopp om att du ska hitta Shakespeare själv som en av karaktärerna. Ändå är Shakespeare på sätt och vis närvarande i varenda mening och varenda ögonblick av pjäsen. Om du inte finner Gud på jorden lär du inte hitta honom i rymden. Men om du skjuter upp ett helgon i en rymdraket så kan jag garantera att han finner Gud i rymden lika väl som på jorden. Det beror nämligen på det seende ögat. Vår världsbild styr liksom hur vi uppfattar verkligheten. Vi kan ta självklarheter som att solen stiger upp på morgonen eller att solen går ner på kvällen. Det skulle även våra förfäder hålla med om. Men det stämde inte för Gagarin ute i rymden. Där varken morgon, kväll, upp eller ner existerar som på jorden. Men det är på jorden vi lever. Och här är morgon och kväll, dag och natt, upp och ner verkligheter. Men hur vi uppfattar dem har varierat under historiens lopp. Om du till exempel går ut på en åker en stjärnklar natt och vänder blicken uppåt, vart tittar du då? Jag gissar att de flesta av er tittar ut i rymden. Ut i denna oändliga ocean. Det gjorde däremot inte våra förfäder. De tittade inte ut i rymden. De skådade in i himlen. Det verkar som att de flesta tänkte att vi liksom befinner oss på utsidan. På något sätt. Det är därför folk kunde säga saker som att jorden ligger utanför stadsmurarna. Det kan låta helt bisarrt för oss moderna människor. Men faktum är att en liknande världsbild även finns i Bibeln. I berättelsen om Adam och Eva kan vi läsa om hur människan efter syndafallet blir förvisad och därmed befinner sig utanför Edens trädgård. I exil från livet med Gud. Kanske är det därför som alla de 4 evangelierna poängterar att Jesus led och dog utanför stadsporten, utanför den heliga staden. I Jesus valde Gud att dela ditt och mitt utanförskap. När han ropar från korset, min Gud, varför har du övergivit mig? För att därefter dö. Han har delat våra villkor ända till slutet. Och genom sin uppståndelse och himmelsfärd bjuder han liksom in oss till vårt verkliga hemland. Som Jesus ibland kallar för Guds rike. Och ibland för himmelriket. I Bibelns berättelser betyder därför inte upp ut i rymden. Upp betyder snarare in i himlen. In i gemenskap med Gud. Det betyder att förenas med Kristus. Kanske var det därför lärjungarna begav sig raka vägen till Jerusalems tempel efter himmelsfärden. Den plats där himmel och jord liksom möttes. Eftersom de ville vara nära Jesus. För när Jesus steg upp till himlen steg han också in i sitt tempel. Det förstår vi av vilken dag som himmelsfärden äger rum på. 40 dagar efter Jesus födelse bar hans föräldrar fram honom som en liten bebis inför Herren i Jerusalems tempel. Och nu, 40 dagar efter hans uppståndelse, som på sätt och vis är en ny födelse, blir Jesus den förstfödde från graven att träda in i det himmelska templet. Hebreerbrevet är fullt av såna här saker. Där står det till exempel att Kristus gick inte in i en helgedom, alltså ett tempel, som var byggt av människohand och bara en bild av det verkliga. Han gick in i själva himlen. Och varför gjorde han det? Jo, för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Kristi himmelsfärd sker med andra ord för din och min skull. För människans skull. När Kristus upphöjs tar han liksom med sig människan upp i Gud. Jesus var inte bara en vanlig människa före sin död som därefter upphöjdes till gudomlighet genom en himmelsfärd. Nej, Gud förenade sig med människan i Jesus som i och med himmelsfärden upphöjs till Guds högra sida. Alltså även i egenskap av människa. Det är ett svindlande tanke. Eftersom himmelsfärden i så fall får konsekvenser för vad det innebär att vara människa. Det är rätt vanligt i våra dagar att prata om att upptäcka sig själv. Eller att söka inombords vem du egentligen är. Och det kan självklart vara bra frågor att ställa sig ibland. Vem är jag? Däremot tror jag inte att vi hittar vårt så kallade sanna jag inom oss. Som om vi vore dolda inom oss själva. Likt sådana där ryska trädockor, ni vet. För varje docka man öppnar blir de bara mindre och mindre. Tills vi möts av ett tomrum. En inre meningslöshet som jag tror att många i vårt land lider av. Jesus varnar dessutom att det är inifrån hjärtat som våra onda tankar kommer. Och jag kan inte tala för någon annan än mig själv. Men jaget inom mig är för det mesta rätt självupptaget. Vad vill jag? Vem vill jag bli? Självklart har vi alla inre liv och drömmar. Men de uppfylls inte. De blir inte verklighet inom oss. Utan mellan oss. Genom att levas ut i gemenskap med andra. I relationen med ett annat du kan jag plötsligt bli något mer än ett ensamt jag. Jag blir min hustrus man, mina föräldrars son, min kompis, vän och märkligast av allt, Guds barn. Jesus lär oss nämligen att be till Gud som till en fader, Abba, vår gemensamma pappa. Det var i den relationen som Jesus fick höra vem han är. Då han i sitt dop hörde en röst från himlen säga: du är min älskade son. Du är min utvalde. Det är vem Jesus är. Och enligt Paulus är vårt sanna jag dolt i Jesus, Guds son. Vilket gör även oss till Guds barn. Och lär oss att börja se andra som Guds barn. Paulus skriver att vi nu lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och jag erkänner mer än gärna, precis som Petrus gör i ett av sina brev, att det är rätt svårt att fatta vad Paulus pratar om ibland. Jag påstår inte att jag vet säkert vad som menas med detta osynliga liv med Kristus som sitter på Guds högra sida. Men jag tänker ungefär så här. I Bibeln liknas Guds folk ibland vid en lerklump på en drejskiva. Och kanske försöker Paulus säga att vi inte ska identifiera oss med vår nuvarande lumpna form. Det vore ett slags självförhärligande på våra egna fantasilösa villkor. Gud, krukmakaren, vill däremot låta oss upptäcka vilka vi är i hans ögon. Då han formar oss efter sin vilja till nya skapelser. Gud är nämligen inte färdig med någon av oss. Och om du lägger ditt liv i Guds händer, så tror åtminstone jag att han kommer att forma dig så att du en dag kan träda fram i härlighet tillsammans med Kristus. Men åter till himmelsfärden. Vi citerar ju ganska ofta trosbekännelsen att Jesus Kristus är uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida. Ni känner kanske igen orden. Poängen är inte om Kristus sitter på höger eller vänster sida av tronen. Det viktiga är vad det betyder. Och Guds högra arm, eller att sitta på Guds högra sida, det är Bibelns sätt att tala om Guds makt. Uttrycket kommer från psalm 110 och lyder så här: sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Det är det här som enligt Nya testamentets författare sker i och med himmelsfärden. Kristus sätter sig på sin tron för att regera. Men det väcker ju en del frågor. Om Jesus verkligen sitter på tronen, varför ser då världen ut som den gör? Varför så mycket lidande och misär? Är inte Jesus lite väl passiv? Borde han inte regera på ett mer tydligt sätt, så att alla förstår vem som är herre? Sådana här frågor kan väcka tvivel hos oss. Och en vanlig orsak till det är att vi så lätt får för oss att Jesus ska regera på människors vis. Även lärjungarna trodde det. Innan himmelsfärden frågar de honom om inte tiden är inne nu att återupprätta Israel som kungarike. Men Jesus regerar inte som våra kungar, statsministrar eller presidenter. Hans makt är Guds makt. Jesus har makt över din död, eftersom han är livet. Han har makt över din synd, eftersom han är förlåtelse. Och han har makt över både ditt liv och hela historien. För han är alltings ursprung och alltings mål. Allt har blivit till genom honom och allt kommer att sammanfattas i honom. Himmelsfärden lär oss att Kristus inte är begränsad till en specifik plats där han befinner sig. Utan att han, som Paulus uttrycker saken, helt uppfyller allt. Vi ska alltså inte i första hand se himmelsfärden som någon slags förflyttning från en plats till en annan. Jesus klättrade inte upp som på en stege till himlen. Och han klättrade inte ner igen för att ge av sig själv i bröd och vin varje gång vi firar Herrens måltid. Det är precis eftersom Kristus sitter på Guds högra sida som han också är närvarande överallt. Himmelsfärden innebär därför inte att Kristus beger sig långt bort ifrån oss. Som om han skulle vara inlåst uppe i himlen. Tvärtom, han kommer oss så nära att Kristus tar gestalt och förkroppsligas i oss. Vi som kyrka är kallade att leva ut Kristus i världen, trots alla våra brister. Trots att Gud fortfarande håller på att forma sitt folk efter Kristi avbild på historiens drejskiva. Jesus lyfte nämligen sina händer och välsignade lärjungarna medan han fördes upp till himlen. Det är inte bara ett slags lycka till där och då för 2000 år sedan, utan en ständig välsignelse över Jesus församling som även vi gång på gång får ta emot. Men vi är inte kallade att endast stå och stirra upp i himlen. Vi är utsända med Jesus välsignelse för att dela med oss av det vi har fått ta emot. I våra möten och i våra liv. Vi möter honom till exempel i evangeliets berättelser. I brödet vi bryter och inte minst genom hans församling. För när vi samlas här till gudstjänst i Jesu namn så har han lovat att vara mitt ibland oss. Det himmelska templet som han steg in i är nämligen byggt av levande stenar. Det är vi som är den levande Gudens tempel. Genom sin himmelsfärd drar Jesus oss upp och in i gemenskap med Gud. Därför tycker jag att himmelsfärden är värd att firas. För den förvissar oss om att Jesus är Herre och sitter på tronen. Att han uppfyller allt i alla. Och därmed kommer oss så nära att han tar gestalt i sin församling. Det är i Kristus vi finner relationen till Fadern. Den relation som ger oss vår verkliga identitet som Guds barn. Amen.